Vi människor har mer som förenar än skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster. En podcast producerad av Hela människan. Kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Vi är ju just här i den här verksamheten Linus och Lina som bedriver då stödgrupper för barn som växer upp i olika utsatta livssituationer kan man säga.
Mm.
Och du har själv växt upp med en pappa som är fortfarande och var då i barndomen inne i ett missbruk av narkotika.
Det stämmer.
Ja. Och om du tar dig tillbaks, det var ju ett tag sedan ni träffades.
Mm.
När var det du såg din pappa sist?
Sist så såg jag honom precis i början av den här sommaren. Då dök han bara upp i Hälvasholm på ICA där jag brukar handla. Så stod han helt plötsligt där och ja, fick en chock. Det hände liksom någonting i kroppen när jag ser honom. Och jag kan direkt känna igen, jag behöver inte se ansiktet eller så, men jag kan direkt peka ut om han är en klunga eller så kan jag peka ut exakt vem han är. Och det händer någonting, som sagt.
Vad är det som händer i kroppen?
Jag fryser typ och tappar all kontakt med hjärnan. Det blir bara tomt. I vardagslivet så tänker jag ju inte på honom överdrivet mycket, utan jag mår mycket bättre när jag inte har någon kontakt eller när jag slipper se honom och bara låtsas att han inte finns. Men sen så är det ju det, han bor ju ändå runt omkring i närområdet och ibland så ser man honom. Och ja, det är lite jobbigt just den dagen, men sen till exempel dagen efter så är det som vanligt igen.
Mm. Hur länge har du inte haft någon kontakt med din far?
Oj, det har väl nästan varit till och från i princip hela min uppväxt. Men jag har inte haft någon kontakt så alls på, kan det vara 4 år i alla fall då. Ja. Alltså att jag inte har pratat med honom i telefon eller ingenting. Utan jag har sett honom vid ett par tillfällen. Ja.
Om du fick berätta lite grann om vem är du? Liksom om du fick berätta lite kort.
Gud, vem? Idag?
Ja, idag.
Idag. Ja, jag är som sagt fostermamma. Och det är väldigt spännande. Och det är någonting som tar upp stor del av mitt liv just nu. Och jag har min sambo och 3 katter och vi bor i ett hus på landet. Sen så pluggar jag även heltid för att bli undersköterska. Och jag tycker om att baka och pyssla och greja med händerna och ja, blommor.
Mm. Om du fick beskriva din uppväxt lite grann, hur skulle du beskriva den?
Trasig men ändå hel, skulle jag nog vilja säga. Det var en del som inte var helt bra, men sen så har jag alltid haft mamma. Och vi har ju alltid liksom haft mat på bordet, hela kläder, hela och rena och liksom sådär. Det har aldrig varit någon misär i mitt liv på så vis, utan det som har varit jobbigt har ju varit att inte ha en trygg pappa.
När märkte du liksom att du inte hade en trygg pappa? Hur ung kan du tro att du var då?
Oj, men det var jättetidigt vad jag vill minnas i alla fall. Sen har jag som sagt inte år i huvudet och så, men jag kanske gick i förskoleklass 1 då. Då vet jag ju att han försvann ibland. Och kom tillbaka ibland. Och, ja.
Förstod du vad det var för någonting? Liksom?
Nej. Utan det var liksom bara så. Nej, nu har pappa lämnat oss igen. Och så där. Sen visste man ju aldrig när han skulle dyka upp. Det kunde ta en vecka och det kunde ta ett år. Alltså det, ja.
Ja. Och sen flyttade du, som jag förstod, och hamnade här, eller familjen flyttade hit, var det så?
Vi har ju alltid bott i Sotenäs.
Ja.
Så att jag är ju uppvuxen mer eller mindre i Hunnebo skulle jag säga är mitt hem. Men sen har vi ju bott på Vejen fram tills jag blev 9 ungefär. Och sen flyttade vi till Hunnebo.
Ja.
Ungefär.
Och hur fick du kontakt med den här verksamheten, Linus och Lina då, som hela människan Sotenäs driver?
Jag har för mig att min äldre syster redan gick i den gruppen. Och att jag kommer ihåg det, att jag var ju väldigt avundsjuk och ville ju också vara med. Men jag har för mig att då var jag väl lite för ung. Det var när vi flyttade till Hunnebo, när jag började kanske fjärde klass. Då började jag där.
Mm.
Men jag vet inte riktigt hur jag fick kontakt. Men det måste ha varit genom min syster, tror jag.
Ja. Hur kändes det att komma till de här träffarna?
Det var ju veckans höjdpunkt. Alltid. Det var trevliga människor och ja, man fick fika. Det var väldigt gott. Jag älskar ju mat. Så det var väldigt bra fika och det var väldigt trevliga människor. Och så fick vi ju prata och lyssna på andra som hade det liknande hemma. Man kände sig inte ensam liksom.
Du sa här när vi var utanför att det var i alla fall två saker som fastnade.
Ja, att man är inte ensam om att ha det så hemma. Eller ha en förälder som inte mår bra eller missbrukar eller så. Och det är inte mitt fel. Det sitter kvar. Det sitter som ett mantra i huvudet. Att det är inte mitt fel att pappa är som han är. Eller så.
Om det skulle vara något barn som lyssnade på det här, ditt poddavsnitt här, 1000 röster. Vad skulle du vilja säga till dem?
Oj, gud vad svårt. Nej, men det är som de alltid sa till oss, våra ledare, liksom, att du är inte ensam och det är inte ditt fel att din mamma eller pappa inte mår bra eller kan ta hand om dig. Det har liksom ingenting med barnet att göra.
Vem kan man gå till om inte varken mamma eller pappa är någon man kan prata med?
Skolkurator. Jag hade en jättebra när jag gick i högstadiet. Och sen innan det så finns det ju även kuratorer. Det finns oftast skolsköterskor och lärare och som man kan börja och prata med. Så kan de oftast leda en vidare till någonting som kan ge lite mer professionell hjälp eller liksom stöd.
Ja. Men du hade ändå en mamma som jag förstår som ville att du skulle gå i den här gruppen.
Ja, det ville hon. Hon såg väl att det var positivt för min äldre syster. Och att det kunde vara bra för mig med. För att det var ju en grupp för människor som hade en förälder, eller båda visserligen, som inte mår bra psykiskt eller som har alkohol eller drogproblem. Ja. Och det hade vi ju. Vi hade ju en pappa med drogproblem. Så det...
Mm. Ja. Nu var det ju några år sedan du gick de här grupperna. Ungefär 8-10 eller något sånt. Vad det kan bli, eller?
Åh, herregud. Ja, men det är nog en 10-11 år sedan. 10-11 ungefär. Ja, det skulle nog vara.
Kommer du ihåg hur en sån här vanlig grupptillfälle gick till ungefär? För någon som aldrig varit på en sån?
Ja, på ett ungefär så kom du dit vid den tiden som man får då innan. Liksom att den här tiden och den dagen är det. Och så kommer man till lokalen och så har jag för mig att vi började med fika. Att det var det första vi gjorde, att vi fikade och så och pratade och om skolan och kompisar. Alltså allt som man kunde komma på. Sen så gick vi vidare in och satte oss i sofforna.
Vi sitter i några fina soffor nu.
Ja, de är väldigt lika. Om det inte är samma så är
säkert
de
samma.
Väldigt snarlika. Och där fanns det alltid kuddar och gosedjur och sånt man kunde hålla i. Och så brukade ledarna prata och ibland läste vi böcker som rörde liksom kring ämnet och att man, hur det kan vara att vara ett barn i en familj där man har en förälder som inte mår bra eller missbrukar. Och sen så pysslade vi även mycket och så fick vi ibland små lappar som till exempel en uppgift att du skulle fylla i en bild på ett isberg. Och känslor till exempel som du visade ovanför ytan då, som man liksom visar, och hur du faktiskt känner under ytan. Ja.
Mm. Vi pratade lite också innan här just om att du har kommit på här i senare i livet att du kanske har någon typ av diagnos, även om inte det är diagnostiserat, så att säga. Men vad var det för någonting som du kände på dig att du hade då?
Alltså jag är ju relativt säker på att jag har ADHD, men sen så kan jag ju inte säga eftersom att jag inte har gjort någon utredning. Frågar du vad som gjorde mig säker på det? Eller nej, varför jag eller tror mer, det?
Ja, du tror det. Vad var det för någonting som fick dig att känna att du kanske har det?
Ja, men jag har aldrig varit liksom särskilt lugn eller så, och liksom kunnat ta till mig när någon sa till mig att nu får du sätta dig ner och vara lite lugn liksom, och tyst och sådär. Då var det någonting som triggades igång ännu mer. Så att jag var tvungen att låta ännu mer och röra mig ännu mer. Och sen att jag genom skolan och så hade lite svårt att sitta still och koncentrera mig. Och ja, att jag skulle nog beskriva mig själv som väldigt mycket som person. Mycket personlighet och mycket person. Ja.
Hur påverkade det dig i ditt liv då med kompisar och sånt när du växte upp och så?
Några stackare orkade med mig. Men som sagt, jag var väldigt mycket. Och sen när jag kom upp i tonåren, jag kunde ju inte kontrollera mina känslor alls. Utan de bara kom. Och jag kunde bli arg till exempel på min bästa vän för att hon inte visste hur hon skulle hantera mig och liksom hur hon skulle reagera om jag var ledsen till exempel. Jag kunde bli arg på henne för att hon inte visste hur hon skulle göra för att jag skulle må bättre. Och det har jag ju förstått nu i vuxen ålder, att alla var inte såna. Och sen också det att jag har alltid haft 1000 tankar i huvudet. Det snurrar ju 24 timmar om dygnet ungefär. Och det har jag också förstått nu i äldre ålder, att alla har inte så. Alla har inte ett huvud med 100 000 tankar på samma gång.
Hur gör man om man nu har det? Liksom, eller hur har du gjort för att kanalisera? Hur kan du sitta och prata med mig och liksom få den det att funka?
Jag sitter ju och petar med mina nagelband. Jag vet inte riktigt. Som nu när jag börjar skolan till exempel, så sitter jag och pillar med någonting hela tiden. Men sen får du ju ändå vara med respekt till de andra. Det får inte vara någonting som låter som att sitta och klicka med en penna 1000 gånger. Men jag hade ju kunnat gjort det utan att störa mig på det. Hade någon annan gjort det, så hade det varit ett irritationsmoment. Och då hade jag bara kunnat fokusera på det. Men hur har jag gjort? Kan du fråga igen?
Ja, men precis. Men det här med du har alla de här bilderna, allting, alla tankarna i huvudet samtidigt och så här. Men hur lyckas du fokusera då?
Oh, gud. Till exempel hur jag får saker gjorda och så.
Ja, precis.
Ja, men ibland är det riktigt jobbiga dagar. Som idag till exempel, så har jag liksom bara fokuserat på att jag skulle hit. Och det som är viktigt för mig, det är att liksom kunna släppa mycket annat för att bara ha fokus på en sak och klara av det. Hade jag försökt att trycka mig själv till att göra 20 hushållssysslor innan, så kanske jag inte hade suttit här nu, för då hade det tömt all min energi. Men sen så har jag mycket hjälp av lister. Jag skriver ner saker, väldigt mycket saker, och jag får mycket lättare saker gjorda om jag har en lista så jag kan bocka av och liksom se att det försvinner saker.
Det här, tror du att det här har med din uppväxt att göra på något sätt, eller vad har du för tankar där?
Oj, jag vet inte. När jag växte upp så mådde jag ju väldigt dåligt. Jag var ju djupt deprimerad under flera år. Började även med ett självskadebeteende när jag gick i 7:e klass ungefär, tror jag. För att jag inte visste hur jag skulle hantera mina känslor.
Var det med pappa och hans situation då?
Ja, mycket. Och sen när det blev ännu, alltså när jag kom upp i puberteten, jag var sen. Men när jag kom till den, då har jag ju fått förklarat för mig i efterhand att jag blev en helt annan person. Innan var jag liksom lugn och rar och sådär. Och sen hände det liksom någonting och jag blev en helt annan person. Och det var väl egentligen för att jag mådde jättedåligt. Och mycket grundade sig med pappa. Och jag har haft mycket ångest och sånt i livet. Och mycket har varit på grund av honom. Så när jag blev, ja, när jag kom in i puberteten och blev lite äldre där, så jag sökte väldigt mycket uppmärksamhet av killar då, främst. Och det blev senare också ett typ av självskadebeteende. Att man sökte så mycket bekräftelse och gjorde saker man kanske egentligen inte var så sugen på att göra. Och det kan man väl kanske tänka sig att det är, ja, det var brist på en manlig figur hemma liksom. Man visste inte hur man skulle bete sig.
Och i samband med det här så hamnade du och mamma också lite grann bråkade och höll på, ja, lite grann.
Ja, gud ja. Jag bodde under några års tid, så bodde jag nästan mer eller mindre hos kompisar och så. För jag och mamma kom inte överens och jag kunde inte förstå hennes situation. Hur hon hade också ett fosterbarn då som var min halvlillebror,
ja,
på pappas sida. Och hon hade ju fullt upp. Hon hade ju liksom 4 barn att försörja och ta hand om helt själv.
Hade de skilt sig då från fadern eller din far?
Ja, de skilde sig när jag var ganska ung, har jag för mig. Och de var ju mest separerade. Sen så ibland så kom han ju tillbaka och försökte vara en pappa och så, men det funkade aldrig helt 100%. Så jag förstod liksom inte henne och hon förstod inte mig, hur jag mådde och varför jag gjorde som jag gjorde. Det var liksom bara självklart att det är klart att jag kan styra över vad jag själv gör. Men riktigt så var det inte, utan det var, ja, jag styrde så mycket av att jag mådde dåligt.
Men idag har ni hittat tillbaka till varandra och det rings, ja, i princip flera gånger i veckan. Och...
ja, gud ja. Så fort det är någonting så ringer mamma. Nästan så det kan bli too much ibland. Och hon får veta allt och mycket om jag har frågor kring nu när jag själv har ett fosterbarn eller en familjehemsplacering eller vad man säger. Så hon har ju varit där själv. Så jag kan ju ringa och få mycket bra råd och ja... Hon har blivit en av mina bästa vänner, får jag väl nästan säga.
Ja.
Och vi kan prata lite mer öppet om hur det var på den tiden.
Ja. Det förstår jag. Och idag, du mår väldigt bra idag, även om du kan ha lite social fobi.
Ja.
Hur artar sig den?
Gud. Ibland har jag väldigt jobbiga dagar. Och det har alla, det är inget konstigt. Det som har varit svårt för mig att hantera, det är ju liksom det att jag, att acceptera att jag har dåliga dagar. Och att jag alltid känner ett ständigt behov av att förklara för till exempel min sambo, så att nej, men idag mår jag inte bra och liksom behöver säga det flera gånger för att liksom bara ursäkta mig själv. Fast det egentligen, det är okej. Man kan inte må bra alltid. Nej. Men just socialfobin artar sig väl i att jag... Det är från dag till dag, men vissa dagar så kan jag absolut inte tänka mig att åka till affären själv. Och vissa dagar går det hur bra som helst.
Är det något som triggar det, eller bara det bara komma sådär?
Nej, det är verkligen från dag till dag. Det vaknar jag och har en riktigt bra dag och jag gör alla mina små rutiner som jag tycker om och känner mig trygg med liksom, så kan jag göra nästan vad som helst. Men vissa dagar är det bara en dålig känsla och så. Och sen är det lite läskigt, så kan jag ha en jättebra dag och vara på väg till exempel till IKEA och känner yes, jag fixar det här nu. Och så händer det någonting liksom på vägen som gör att nej, jag klarar inte det här. Och det vet jag inte vad det beror på, men när jag har pratat med folk som har lite koll på psykologi och sådär, så säger de att då är det antagligen något undermedvetet som har triggat. Men att jag själv kan inte sätta ord på varför det ändrades, även fast jag hade en jättebra dag.
Men då är det bara att vända liksom, åka hem igen.
Ja. Vissa gånger så har jag ju tvingat mig själv och sen även försökt att liksom andas, ta det lugnt, det kommer gå bra. Ibland kan det hjälpa att ha en ljudbok i örat eller prata med någon just när man ska gå in. i butiken till exempel. Men det har jag också märkt ibland när jag tvingar mig själv lite för långt. Då kan det resultera att jag mår ännu sämre och får ännu mer panik, och att det liksom, det kryper i hela kroppen och jag ska ut nu. Så det är svårt, men oftast 90% av tiden så har jag inte jättestora problem, och jag har mina ankare till människor, skulle jag sagt, som jag känner mig trygg med och kan göra allt med. Men just det här att vara själv, det, ja, ibland går det inte.
Mm. Vad gör dig riktigt glad?
Oj, min familj och mina vänner. Absolut. Jag har 2 superfina syskonbarn, och jag har min mamma och några få riktigt bra kompisar, och min sambo och mitt fosterbarn. Ja, människor gör mig riktigt glad.
Och vad är det som gör dig riktigt ledsen då? Om du fick nämna någon eller några saker.
Oj. Gud, jag får nog nästan tänka lite.
Det är helt okej.
Vad som gör mig riktigt ledsen? Ja, men någonting som jag tar på väldigt stort allvar, det är när folk ljuger för mig. Det, då mår jag riktigt dåligt om någon ljuger. Jag kan inte riktigt hantera det, utan jag blir väldigt arg och ledsen och besviken.
Tror du att det har med din far och att han gör och så?
Det är mycket möjligt. Men det är nolltolerans liksom. Och min mamma är likadan. Hon hatar också när människor ljuger och så. Det... Sen så kan jag inte riktigt förstå, för nu har jag som sagt börjat plugga lite till undersköterska. Och då läser vi, vi har börjat läsa psykologi. Och det var det faktiskt en som liksom sa det, att han förstår inte varför människor gör dumma saker och till exempel ljuger, när de vet att det i det långa loppet inte resulterar i något bra. Och jag kan inte heller förstå liksom, nej, varför.
Nej. När man tänker på det så är det väldigt svårt. Men ja. Om du skulle nämna några viktigaste sakerna i livet för dig. Det kan vara en sak, det kan vara flera.
Ja, men det är som sagt, det är mitt skyddsnät. Det är mina människor.
Ja.
Josefin till exempel, det är min allra bästa vän. Vi har varit vänner i 15 år. Hon vet allt om mig. Och jag berättar allt för henne. Så henne och liksom alla andra och min sambo och sådär, det är mitt skyddsnät.
Ja.
De är så viktiga. Och sen även mina bilar, får jag nog säga.
Bilar?
Ja. Mina bilar, det är... Det är min typ av terapi, och så jag får ensamtid idag. Det är att ut och köra och lyssna på musik.
Vad har du för någon bil? Speciell bil?
Oj, jag har en V70.
Ja.
Från 2013. Och så har jag en BMW E38. Som jag tycker väldigt mycket om. Det, ja. Och den BMWn har också en stor betydelse känslomässigt, för att det var min andra absolut närmsta vän som fick cancer tidigt i våras. Hade inte riktigt möjlighet att ha kvar den, och då kände jag bara att den får jag ha. Den ska bli min, så den har jag nu, och den, som sagt, det är stor känslomässig koppling till den.
Förstår jag.
Han lever, så att det, ja. Men ja, det var hemskt.
Ja. Det här, just det här att få gå såna här stödgrupper för barn som växer upp i trassliga hemförhållanden, det är ju tyvärr ganska få som får göra det.
Ja.
Vad tänker du om det? Det är kanske 2-3% eller något sånt. Jag har inte exakta siffror, men det är väldigt få.
Ja, jag ser det ju som att jag fick gå till exempel är ju ett jättestort privilegium, för det hjälpte verkligen. Och det var så himla skönt att ha någonting att se fram emot varje vecka. Och jag tycker det är väldigt tråkigt att inte alla i samma situation har den möjligheten. För det är någonting alla skulle behöva ha. Liksom kunna känna samhörighet med andra och få lite mer förståelse varför kanske det är som det är.
Ja, ja, men det är jätteviktigt. Men du växte upp i, eller på, blir det på 90-talet eller vad ska jag säga?
Ja, jag är född 97, så det var inte många år jag fick på 90-talet, men tidigt 2000-talet.
Precis. Men hur tror du att det skiljer att växa upp idag då på 2020-talet?
Oj, men det är jättestor skillnad skulle jag säga, med alla sociala medier och sånt. Och jag tror att det är en stor, det märkte, för det, sånt kom ju mer eller mindre när jag började bli tonåring. Då blir ju de här grejerna jättestort, som Snapchat och Facebook och Instagram och sådär. Det som var skönt innan, det var ju, det fanns ingen hets kring att lägga upp supersnygga bilder eller låtsas att man har världens bästa liv eller ständig kontakt med människor. Det fanns ju liksom inte riktigt innan. Och jag tror att det kan vara jobbigt för dagens ungdomar och tonåringar liksom, att det är en ständig press på att finnas tillgänglig och fronta med saker som ska se så bra ut och sådär. Men ja, att det kan bli för mycket.
Tror jag också. Ni hade ju väldigt god gemenskap här i Linus och Lina, som den här gruppen heter. Och ni åkte bland annat på läger, som jag förstod.
Det gjorde vi.
Och du har till och med kontakt med några från den tiden.
Ja, jag har kontakt med en tjej från den tiden. Ja. De lägren, det var sommarens höjdpunkt. För som sagt, vi växte upp med bara mamma. Det fanns ju inte ekonomi till att resa utomlands eller göra massa saker. Sen så vet jag att hon alltid försökte att vi skulle göra någonting varje sommar, som Skara Sommarland eller Liseberg eller så. Men det här lägret var verkligen, ja, det var sommarens höjdpunkt och det var så mysigt.
Du fick till och med vara med ett år när du inte egentligen skulle, eller hur? Var det så?
Ja, jag var med lite längre. Ja. Nej, men jag hade väldigt svårt att släppa Linus och Lina. Ja, det var en så stor del. Och de gjorde verkligen avtryck som, ja, jag tänker ofta på den gruppen och båda ledare, liksom, de två ledarna jag hade.
Mm.
Ja, gud, jag har glömt frågan.
Nej, men det var just det här med gemenskap och så.
Ja,
med,
men det var ja, det var helt underbart. Mm. Och det var liksom, man fick komma hemifrån och tänka på helt andra saker. Vi paddla och pyssla och bada i mängder och
nej, men när man växer upp så där just med en pappa som är inne i narkotikamissbruk, hur mycket av dens tid går liksom åt att tänka på han och hur han ska må och så när man är liten?
Åh gud, alldeles för mycket. Jag önskar ju att man kunde gå tillbaka i tiden och liksom ta bort alla de tankarna, men det var ju så, man tänkte ju hela tiden nästan på liksom, var är han, hur mår han, lever han, det går inte att nå honom. Ständig liksom ångest och oro över sin förälder, och så ska det ju inte vara. Och det är så himla lätt att säga det, att nej, men du ska inte tänka på det. Men det gör man som barn, eller jag gjorde i alla fall det, och mådde jättedåligt. Och fick mycket ångest av det. Och har även haft problem med det här med att bli övergiven eller lämnad. Så att man nästan suger sig fast på människor, och det är ju inte okej heller att förvänta sig att folk ska stå kvar och orka med att man är så behövande liksom, för att man är så rädd att människan ska försvinna.
Du ska ju precis, eller du har börjat plugga här nu, eller hur? Ja. Och om vi säger så här, om 5-10 år, vad tror du att ditt liv befinner dig då någonstans?
Oj. Ja. Förhoppningsvis har jag och min sambo köpt hus och fått i alla fall ett eget barn. Vi vill förhoppningsvis fortfarande fosterfamilj. Ja.
Det låter fantastiskt. Om du fick förändra något i ditt liv, stort eller smått, när du klev ut här ifrån det här rummet, vad skulle det vara då?
Nu?
Ja.
Oj, om jag fick förändra någonting.
Eller förstärka någonting också, kan det vara liksom.
Gud, stor fråga. Jag tror faktiskt, jag har hittat ett lugn som jag inte hade innan. Och jag tror faktiskt att jag, sjukt som låter, så är jag nog ganska nöjd där jag är idag.
Ja, men det är jätteviktigt. Och det, jag menar, att bygga vidare på det här lugnet är ju fantastiskt. Just med din, det som med ADHD och fantastiskt.
Ja. Ja.
Men det var väldigt kul att få höra din livshistoria och hur det här har påverkat dig otroligt positivt att vara med i den här gruppen, Linus och Lina.
Oh ja. Ja, tack för att jag fick vara med.
Tack så mycket.
Tack själv.
Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontar.